Jag ska predika lite grann för dig här idag. Det är alltid en förmån och ett privilegium att få ställa sig fram och tala till er. Hoppas att det jag säger ska få betyda någonting för ditt liv och att du ska kunna ta till det. Och framförallt att du ska kunna praktisera det. Det är ju det vi vill, eller hur? Det är dumt att sitta här söndag efter söndag och höra en massa teorier som inte betyder någonting i praktiken. Utan det är viktigt att det får betyda någonting i ditt och mitt liv. Egentligen i slutet av hela år 2013 så talar vi om Guds storhet. Och de flesta av er har sett ordet wow, både till lust och leda. Vi talar om hur stor Gud var, hur underbar han är och vad han kan och vad han förmår och så vidare. Och att Gud inte överhuvudtaget är nervös och funderar hur det ska gå i framtiden, som kanske då jag ibland funderar. Utan att Gud är väldigt trygg. Han sitter väldigt stadigt där han befinner sig och han har all makt i sin hand. Nu när det har blivit nytt år så har vi gått över från att tala om någonting väldigt stadigt till någonting lite mer instabilt, nämligen du och jag och vårt liv och våran verklighet där vi befinner oss i. Och jag ska tala lite grann om det idag. Anders heter han. Tala i förra söndagen om att möta Gud och att få ett möte med honom. Och jag ska lite spinna vidare på det här. När man talar med människor och när man tittar också på sitt eget liv, och man tittar egentligen på hela mänskligheten, så är det någonting som varenda människa jagar efter. Till och med du som sitter här. Och det är tillfredsställelse. Ja, jag har inte mött någon människa i hela mitt liv som säger att min högsta önskan är att jag ska vara otillfredsställd med mitt liv. Någon sån har inte jag mött. Utan varenda människa lever med en längtan där till och med ibland jagar efter att få vara tillfredsställd. Att få känna sig nöjd med tillvaron, att få känna sig nöjd med sig själv. Kanske det är det allra svåraste att få göra. Att känna sig nöjd med sig själv. Att få känna sig helt enkelt tillfredsställd. Det är det vi jagar efter. Och ibland så frestas vi att jaga det på det materiella området. En ny iPhone skulle jag behöva. För jag tappade min i Stengatan i Stockholm. Så nu är skärmen en mosaik av glas. Man kanske jagar efter en ny bil. Eller man kanske jagar efter en ny fru. Eller någonting sånt där jagar man efter för att på det sättet uppnå tillfredsställelse. Ofta är det så att när man har haft en sak en gång eller en tid så ger den inte riktigt mycket tillfredsställelse. Och då tänker man att bara man fixar nästa modell eller en ny version av det här, då ska det ge mig tillfredsställelse och då ska jag bli mera nöjd och inte hålla på och vara så frustrerad över min gamla mobiltelefon eller någonting annat. Så det är en sak som man söker tillfredsställelse i. En annan sak som vi söker tillfredsställelse i, det är upplevelser. Om du tittar på turistnäringen idag, så är det en kategori av resor och som man marknadsför och som man säljer mer än någonsin tidigare, och det är upplevelseturism. Det är inte bara längre att du ska fara dit och så ska du ligga på en strand och så, sen ska du flyga hem solbränd och eller röd kanske. De flesta av oss skandinavier flyger hem som. Men det är inte bara det, utan du ska fara något, så ska du få uppleva någonting. Om du får med våran resa så ska du få uppleva det här och det här. Det här är det mest fantastiska du kan vara med om i hela ditt liv. Upplevelseturism, det går åt som smör på heta stenar. Och en del kanske kommer därifrån nöjda. Man upplever någonting, en del kanske kommer missnöjda. Men en sak är säker. Om du far på en sån upplevelseturismresa och så är det wow. Om du får på exakt samma upplevelse turistresa igen, då vet du nog själv att det inte riktigt exakt samma wow-känsla, eller hur? För du har ju varit dit, du har sett de här bergen i Thailand som är smalare i botten än i toppen. Och du har sett de här fantastiska djuren i Serengeti och du har sovit bland ormar i Pakistan eller någonting. Vad du nu har gjort. Och det är fantastiskt, men nästa gång är det inte lika fantastiskt. Och då söker du efter en ny upplevelse. Eller hur? Därför att vi drivs på något sätt av det här att vi vill uppleva, vi vill få känna att det här är första gången jag har varit med om. Tänk ibland, det här är första gången någon har varit med om det här. Det måste ju ge en ännu större kick. Så det söker vi tillfredsställelse i. En tredje sak som vi söker tillfredsställelse i, det är ju känslor. Eller hur? Ingen av er som sitter här är känslolös. Utan vi har allihop har vi känslor. Och det är ju nog betydligt trevligare att ha en lustfylld känsla än en olustkänsla. Eller hur? Ibland måste man säga det här i kyrkan för att det är som, ja, helst vill jag nog må dåligt eller någonting annat. Det är ju inte så. Ingen av oss är sån. Eller hur? Utan alla av oss vill känna att det känns bra. Och jag tror ju att de här behoven är något som Gud har lagt ner, något positivt i grunden. Men om vi tror att det är det här som ska ge oss våran tillfredsställelse, så kommer det bli ett jagande efter de här sakerna. Och varje gång jag har nått en bergstopp så söker jag efter en ny bergstopp. För att den där första kicken, den är inte längre kick längre. Det som fick mig att bara flyga i taket förra veckan, det får mig bara knappt över bänkkanten den här veckan. Och så söker jag efter någonting större, någonting starkare. Och det som egentligen var någonting positivt från början, kanske till och med, eller inte kanske, utan till och med nedlagt av Gud, kan bli till ett missbruk. Eller hur? Jag köper mig i skuld, jag köper saker som inte jag skulle behöva, saker och ting som inte jag har råd med, därför att jag måste den här nya grejen. Jag far på upplevelser och det är det som det enda jag lever för. Jag struntar i hela året, men där ska vi få fara på den här resan och då ska det nog bli allt. Det är därför det blir så många familjegräl när man ska fara på resan. Ni vet den här julresan eller semesterresan som alla har sett fram till och ingen har haft någon relation under hela året. Och så kommer man samman och så tar det en halv dag och så är man stridande. Så far det åt skogs. Men man lever för det här. Eller känslor. Man måste ha en ny kick. Det som var kul är inte riktigt lika kul och jag måste ta mera, vilket leder till ett missbruk. Okej? Okay? Därför, och här kommer knixet. Vi är programmerade för att ha någonting annat som tillfredsställer oss. Vi är programmerade, absolut, för att njuta av livet. Eller hur? Den kristna tron är ingen självförnekelse att du ska lida så mycket som möjligt. Och sen när du har lidit igenom allting, då uppnår du vad då? Nirvana kallas det. Och det var fel religion. För det är nämligen buddhismen. Okay? Så det är inte det vi talar om. Utan vi är verkligen skapta för att både njuta och vara tillfredsställda. Men när vi talar om den här wow. I den här wow-serien så läser vi en bekännelseskrift från Westminster-bekännelsen. Som har en första fråga som ser ut så här. Vad är människans främsta mål? Kommer du ihåg den här? Vad är människans främsta mål? Den här trosbekännelsen bygger på frågor och svar. Det här är den första frågan. Vad är människans främsta mål? Och man tänker sig, vad är ditt mål? Med ditt liv? Ja, det har jag inte tänkt något på längre. Då tycker jag du kan tänka på det en stund. Vad är målet med mitt liv? Vad vill jag uppnå? Vad vill jag komma fram till? Om man tar de här tidigare sakerna som jag räknar upp, de här tidigare tillfredsställelsejakterna, så kan det ju vara som någon sa, att den som har mest prylar när han dör vinner. Det kanske är ditt mål. Att du samlar på det så mycket du bara kan, och den som har mest prylar när han dör vinner. Nej, den här bekännelsen säger så här, vad är människans främsta mål? Och så kommer svaret här. Människans främsta mål är att förhärliga Gud och att åtnjuta honom för evigt. Då tänker vi så här, åtnjuta, det är lite så här gammalt ord. Vad betyder det att åtnjuta? Du kan översätta ordet åtnjuta med att ha sin tillfredsställelse i. Att njuta av, att ha sin tillfredsställelse i Gud. Då säger de här som skriver bekännelsen att ditt och mitt främsta mål, det är att få låta Gud bli din tillfredsställelse. Så vårt främsta mål, det är inte att släcka alla behoven i vårt liv. Och att vi ska vara så otillfredsställda som möjligt. Och det gör oss, då är vi som mest heliga. Utan vårt främsta mål, det är att njuta. Det är att vara tillfredsställd. Men det är att vara tillfredsställd av Gud. Okej? Okay? Och jag tänker, det här vet jag redan. Ja, men det är bra att du vet det. Sen ska vi börja praktisera det. Det blir lite jobbigare. Det här är vårt mål. Och om vi bortser från det här och försöker fylla det här med någonting annat, så kommer vi att vara otillfredsställda. Vi kanske kommer att vara tillfredsställda en viss stund, men i längden kommer vi att vara otillfredsställda, därför att vi är skapta för att förhärliga Gud och åtnjuta eller vara tillfredsställd av honom. För alltid. Och det intressanta är ju, det står för alltid. Därför att de här känslokickarnas, tendensen i de här känslokickarna, det är att de går över efter en stund. Och känslokicken i ett missbruk, det är att det inte bara går över om en stund, utan att det blir sämre efter en stund. Så det som berusar mig eller det som uppfyller mig med glädje, det blir inte bara, går inte bara tillbaka till utgångspunkten, utan det för mig också in i en misär. Okej? Okay? Så om det blir inte någonting som jag ska på något sätt tillfredsställa mig med, så blir jag inte bara, noll, utan jag blir till och med otillfredsställd. Jag kommer också in i problem. Men om jag blir tillfredsställd av Gud, och nu måste vi förstås gå in på och se vad det här betyder. Men om jag blir tillfredsställd av Gud, så kan jag vara tillfredsställd för alltid. Därför att Gud är den ultimata upplevelseturismen. Eller hur? När du har sett en sida av Gud, så får du börja bara blinka en gång, så ser du en annan sida av Gud. Det kommer att titta dig i evigheternas evigheter innan du har fått upptäcka ungefär 3,5% av vem han är. Därför att Gud, han räcker till för att njutas av i förlängningen. Right? Hänger du med? Jag tror så här, och här kommer knixet i berättelsen. Jag tror så här, att du och jag behöver, nu ska du inte få fördömelse, eller hur? Nej. Du och jag behöver besluta oss för att göra Gud till våran tillfredsställelse. All right? Hänger du med? Vi behöver beslut, för vi är någon sån här, på något sätt, bara vindflöjen, att det som sker, det sker, och jag är nu ute och kastar här i universum, och så kom nu det här, och då blev det nu så här. Eller hur? Utan du och jag kan besluta oss för vissa saker. Och jag tror att vi behöver besluta oss för att göra Gud till vår tillfredsställelse. För jag tror att tillfredsställelsen kommer efter beslutet. Det här är som att träna eller få ut och springa eller sköta om sin kropp till exempel. Men det är inte så särdeles roligt att gå ut och springa när det regnar och är kallt och ruggigt och tidigt på morgonen när man klockan ringer, och så tänker man, lägger man så snus. Har du använt det någon gång? Har ni använt snus någon gång? Alltså inte snus som man lägger under läppen, utan snus att man får sova 5 minuter till. Det är sånt snus vi talar om. Ja. Det har vi använt, va? Och det är väldigt behagligt att få somna om. Men man blir väldigt lite tränad av att somna om, eller hur? Så att ibland behöver jag besluta mig för att gå på gym eller få ut och springa eller göra någonting annat, eller att äta rätt eller vad som helst i den genren. Och när jag har beslutat mig för att göra det här, så då kan jag också skörda frukten av det. All right? När vi talar om att besluta sig för att göra Gud till sin tillfredsställelse, så talar vi inte om lagiskhet på det sättet att bara jag anstränger mig tillräckligt så kommer jag att få njuta av det här. Nej, det handlar om ett beslut. Vad vill jag? Och det här ska vi se. Vi ska läsa lite grann i skriften i Bibeln. Om du har det med får du följa med i din Bibel. Om du inte har det med, så kommer det upp där på skärmen. Vi ska läsa några bibelställen. Vi börjar i psalm 61. Det här är kung David. Vi tar bort en stund där det bibelstället, så får du lyssna på mig. Kung David, han skriver de mest största delarna av psalmerna. Väldigt framgångsrik kung. En kung som Efter lite problem i början med Saul och andra som ville ta livet av honom, så blev han väldigt framgångsrik. Han var väldigt också under lång tid väldigt omtyckt. Men det fanns någonting som skiljer David från andra människor runt omkring honom. Och det var att han hade en längtan efter Gud. Ibland när jag läser de här samlarna så blir jag jätteavundsjuk på David, för jag tycker inte alls att jag har den där längtan. Har du känt så någon gång? Några? Bra. Då är vi några här som känner det. Psalm 61, så säger han så här. Gud, hör mitt rop. Lyssna till min bön. Från jordens ända ropar jag till dig. För mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa, lyssna, som är högre än jag. För du är min tillflykt och ett starkt torn mot fienden. Låt mig bo i ditt tält för evigt. Och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Och så går vi vidare till följande psalm, psalm 62. Så står det så här. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning och min borg. Jag ska inte vackla. Här har han flera sådana här endast. Alltså enbart. Endast han är min klippa. Jag kan ju slå vad om att det fanns massor med folk runt omkring David som inte bara hade Gud som sin klippa, utan som hade andra saker som sin klippa. Men för David verkar ha gjort ett beslut och sagt att nej, Gud, han endast är min klippa. Så att när de kom in i den här grottan, när Saul förföljde David, och så kom de in i den här grottan när Saul hade somnat, och så sa Davids vänner åt honom, nu kan du ta livet av David, för nu kan du överraska honom. Så säger David, nej, det kan jag inte, för jag kan inte synda mot Herren på det sättet. Orsaken varför han säger så här, orsaken varför han handlar rätt i situationer som kan vara ganska frestande att göra någonting annat, det är att han har gjort Gud till sin klippa. Okej? Okay? Det är att han har gjort Gud till sin borg. Vi läser vidare den här texten. Hur länge ska ni rasa mot denna man? Tillsammans slå ner honom som om han vore en lutande vägg och en nedbruten mur. Det rådslår om att störta honom ner från hans höjd. De älskar lögn, med munnen välsignar dem, med sitt innersta förbannar dem. Sela. Endast i Gud har du din ro, min själ. För från honom kommer ditt hopp. Mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning och min borg. Jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är våran tillflykt. De här nio som det talas om i den här texten. Hur länge vill ni rasa mot denna man? Så kan du behöver inte slåss mot de människor. Du kan, när du står det här ni, så kan du ta det som dina omständigheter. Du kan kanske fråga dig själv, hur länge ska jag befinna mig i de här omständigheterna? Om det är omständigheter av sjukdom, eller om det är omständigheter av kanske att du mår dåligt, kanske du är i omständigheter där du inte alls är på det sättet, känner att du är där du vill vara. Så kan du fråga dig själv, hur länge ska det här hålla på? Och det frågar sig David, men vet du vad? Han fick inga svar. Eller hur? De här varför-frågorna, du frågar Gud dem någon gång. Han är seg. Han säger så lite på något sätt. Va? Varför är det så här? Så det är bara tyst. Och ibland när jag kommer hem till honom ska jag nog fråga honom varför han var så tyst. Men i alla fall, med vad David väljer att göra. Han säger att hur länge ska ni rasa? Jag vet inte. Men så säger han, endast i Gud ändå har du din ro, min själ. Alltså han säger inte, när de slutar rasa då kommer jag att få ro. Hänger du med här? Det är när omständigheterna blir tillrättalagda, när jag får som jag vill, då kommer jag att få ro. Utan mitt i de här omständigheterna så säger han, min själ har ro därför att han har gjort Gud till sin tillfredsställelse. Därför att han har satt, som han säger då, gång på gång, han har gjort Gud till sin klippa. Det betyder inte en grå mörk stenbumling, utan det betyder någonting som är fast, någonting som inte rubbas, oavsett vilka omständigheter som han går igenom. Det som jag fascineras av med David, det är den här på något sätt, den här hungern och törsten som han har efter Gud. Och där igen kan jag erkänna, jag blir extremt avundsjuk. Jag vill ha sådär hunger. Jag vill som när jag vaknar upp, åh Gud, jag vill bara ha dig. Ibland tänker jag andra saker när jag vaknar upp. Men det gör ju inte du, ser jag på dig här nu. Jag tänker helt andra saker. Jag vill somna om igen. Eller någonting annat. Men på något sätt, David hade den här längtan. Vi läser några bibelställen, till exempel Psalm 42. Så ska vi se på det bibelstället. Som hjorten längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Alltså han säger, så här längtar jag efter Gud. Och varför kan han göra det? Jo, därför att han har gjort Gud till sin tillfredsställelse. Han har, lyssna på mig, han har valt. Han lyckades ju inte alltid. Jag menar, du har väl läst om David? Eller hur? Han lyckades ju inte alltid. Men på något sätt så hade han valt och sagt, jag vill göra Gud till min tillfredsställelse. Det betyder att när han har gjort det och känt sig tillfredsställd av Gud, så blev han hungrig på Gud. Och ibland tänker jag så här i mitt liv, jag vet att du tänker samma, för jag talar med många av er. Ibland tänker jag så här, varför är jag inte mera hungrig på Gud? Jag skulle som vilja längta efter Gud. Och då är det lite häftigt, jag skulle vilja gråta, men det kommer inte några tårar, bara blir fuktigt ibland, och då är det för att jag gnuggar för mycket. Eller någonting sånt. Jag skulle vilja längta, men jag längtar inte. Men David hade gjort det därför att han hade valt att söka sig till Gud. Han hade sett när Gud hade gripit in. Och det gjorde att han började fortsätta att längta efter Gud. Så om det inte är så för dig och mig alltid, att vi jättemycket längtar efter Gud. Och nu, believe me, tro mig. Vi talar inte om någon glansbildsverklighet. Där du kommer och du bara går som på rosa moln och du bara längtar efter Gud. Nej, vi kan tala om en verklighet där den här Guds längtan ändå finns i ditt liv. Som gör att du söker dig till honom. Som gör att du har förstått att när allt kommer till allt, så är det ändå han som kan fylla dig. Fylla ditt begär med sitt goda. Så här står det. David, när han skriver de här psalmerna, så talar han ju till sig själv väldigt många gånger. Om du har säkert märkt det. När han talar till sin själ. Han säger, min själ lovar Herren. Och han säger en massa saker. I psalm 86. Så står det så här i den elfte versen. Visa mig, Herre, din väg. Och säger han, jag vill vandra i din sanning. Här ser du ett viljebeslut hos honom. Jag vill vandra i din sanning. Och så säger han, bevara mitt hjärta vid detta enda, att frukta ditt namn. Att jag fruktar ditt namn. Då kan jag tänka, vad betyder det här då? Vad betyder det att frukta Gud? Det låter ungefär, ska vi springa omkring och vara rädd för Gud? Nej, att frukta Gud, det betyder att man lever med insikten att det är bara han som har nyckeln till mitt liv och till min evighet. Det betyder att frukta Gud. Att det är viktigt att jag söker mig till honom, därför att det är han som har svaret. Han säger, jag vill vandra i din sanning. Vi ska inte gå längre med David, därför att Jesus, när vi talar om gamla förbundet, gamla testamentet, Jesus är in på precis samma linje i bergspredikan. Du kommer att höra ganska mycket ur bergspredikan 2014. Hoppas att du klarar av det. För det finns mycket intressant där. Jesus är inne på i bergspredikan. Där det står i bergspredikan, alltså inte i bergspredikan, det är ingen bibelbok. Men Matteus, det femte kapitlet och den tredje versen, så säger Jesus, från 3 till 10 så säger han två saker. Han säger saliga, alltså, vad skulle du översätta saliga? Lyckliga, tillfredsställda, eller hur? Tillfredsställda, lyckliga, saliga är de som är fattiga i anden. för de tillhör himmelriket. Vi ska kolla på de här två raderna. Vad är det att vara fattig? Vad är det att vara fattig? Jag skulle säga, det är att ha ett upplevt behov. Alltså att ha en insikt av att jag behöver någonting. En som är fattig har ju för lite av någonting som han behöver. Eller hur? Visst är det så? Jesus säger, salig är de, lycklig är de som vet att de har för lite av det de behöver. Hänger du med? Lyckliga är de som vet att det finns fortfarande lite rum i glaset. De är lyckliga. Varför då? Jo, för de har himmelriket till. Alltså motsatsen till fattig, det är ju att vara självtillräcklig. Eller att ha tillräckligt. Om någon kommer till dig på julaftonskvällen och vill bjuda dig på lunch, eller middag blir det då, och du just ätit, vad säger du då? Om du har ätit hela kvällen? Nej tack, du är ju hygglig. Så, nej tack, så säger du. Det är ju så fast minne bevarat hur det såg ut på julet. Så, nej tack, varför då? Jo, för du har fått tillräckligt. Eller hur? Så Jesus säger, de är lyckliga som inte har fått tillräckligt. Som upplever att jag behöver faktiskt någonting. Jag behöver faktiskt någonting. Jag har inte tillräckligt. Det är som skillnaden mellan farisén och syndaren. Har ni läst om den här farisén? Jesus berättar den här liknelsen om den här farisén som ställer sig längst fram i templet och så slår han sig. Nej, det var inte han som slår sig för bröstet. Men han säger, jag tackade Gud för att jag inte är som andra människor och inte heller som den där syndaren där. Medan den här syndaren står att han stod längst bak i templet och slog sig för bröstet och sa, förbarma dig över mig, jag arma syndare. Jesus säger, den här syndaren, den här publikanen, han gick rättfärdig bort, inte den andra. Därför att han vad betyder det här då? Betyder det att Jesus tycker att vi ska vara syndare? Betyder att ju mer vi syndar, ju längre bort vi kommer från honom, ju gladare blir han? Nej, men Jesus han sa, han är lycklig därför att han vet att han inte har allt det han behöver. För sanningen var, det var att både den här syndaren eller publikanen, jag vet inte vad det står, men den här publikanen och den här farisén, de hade inte det de behövde. Eller hur? Men en förstod det, men den andra förstod inte. Och Jesus säger, den är lycklig som vet att han är fattig. Därför att när någon kommer och säger, vill du ha middag, så säger han inte, nej tack. Och så rapar han lite. Utan säger, ja tack. Och då kan Gud komma och fylla hans begär med sitt goda. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Du kanske inte så hungrig heller på julaftonskvällen efter du har ätit. Saliga är de som hungrar, de som har en känsla av hunger. De är lyckliga, säger Jesus. Men vad är det? Jo, det är naturligtvis motsats till vad mätt. Men vad är det för någonting då? Är man inte alltid hungrig? Ja, i det naturliga kanske. Men du kan ju säkert medge att inte du alltid är hungrig på Gud. Eller hur? Mm. Det finns två sätt att tappa sin aptit. Alltså att inte vara hungrig. För att hungern, det här är rätt paradoxalt. Hungern kommer därför att du äter. Det har du kanske också märkt nu på julen. Eller hur? Ja, du vet, efter det på julaftonskvällen, jag ska inte äta någonting på hela julhelgen. Ja? Så vaknar du följande morgon och det bara kurrar i magen. Eller hur? Därför att hungern kommer när du äter. Om du försöker till exempel fasta, vilket säkert många av er har gjort här. Om du försöker fasta en eller två dagar, vad är du då? Jo, du är extremt hungrig. När du ska be och försöka koncentrera dig så hamburgare de flyger runt omkring och du hittar alla orsaker till på något sätt, ja men kanske jag tar det någon annan gång eller någonting sånt. Därför att du är jättehungrig. Men om du har försökt fasta mer än 2-3 dagar så vet du också vad som händer. Jo, hungerkänslan försvinner. För mig är det så, jag är sån här som har tyvärr tidigare en historia av att ha slarvat väldigt mycket med maten. Därför att jag kan vara utan mat en dag och det känns ingenting. Men dag 2 så är det väldigt, väldigt besvärligt. De är hungrig som bara var. Men om man fastar då 4 dagar, 5 dagar, så försvinner hungerkänslan. Och kanske för en del av oss, kanske för många av oss ibland, kanske för alla av oss ibland, så försvinner hungerkänslan därför att vi inte äter. Eller hur? Därför att det blir längre och längre intervall mellan det att Gud får på något sätt fylla våra behov. Och så blir man på något sätt mer och mer avtrubbad. När hungerkänslan har försvunnit när du fastar, så betyder det kanske att du känner dig inte hungrig, men du håller på att dö. Eller hur? Fasta ett år så får du se vad som händer. Det funkar inte riktigt. Du kanske har fått känslan av hunger är borta, men ditt behov av att äta har ju inte försvunnit. Eller hur? Utan du är mer än någonsin i behov av att äta, fastän du inte förstår det själv. David var hungrig efter Gud därför att han umgicks med honom. Det andra sättet att få hungerkänsla eller att tappa hungerkänslan, det är genom att arbeta. Att ge ut av sig själv. Det är människor som ger ut av sig själv, både fysisk ansträngning och också ger ut av sin tro, kommer att vara hungrig. Så att om du vill ha en andlig hunger, så det betyder inte att du ska utplåna dig själv och tjäna till sista blodsdroppen. Men du ska ge ut av dig själv, så kommer du att bli mera och mera hungrig. Hur ska vi kunna vara hungriga, hörni, om man talar om en andlig hunger? I ett samhälle som proppar oss så fulla med allting som vi nästan exploderar. Det finns ett jättestort brus runt omkring oss. Och direkt det blir sug efter någonting, så finns det alltid någonting vi kan tillfredsställa det med. Eller hur? Vi kan knäppa på tv:n, eller vi kan knäppa på datorn, eller vi kan gå till kylskåpet och så vidare. Man talar på engelska om instant gratification. Alltså, vad blir det då? Omedelbar tillfredsställelse. Det finns alltid någonting du kan tillfredsställa dig med. Vi är som ungar som har vräkt i oss en hel lördagsgodispåse per dag. Vi går en sån där sockerchock hela tiden. Vi är fullständigt spirade. Det är hela tiden någonting som bara vill pusha på dig. En massa intryck, en massa saker som du går omkring och fyller dig med. Därför sa vi förra söndagen, att då vi hade nattvarden, att det är viktigt att ibland bara stanna upp. Om det är ett råd jag vill ge dig här under 2014, så är det att ibland stanna upp. Därför att om du går i ditt ekorrhjul konstant, så kommer du inte att märka att du är hungrig. Jag läste här på flyget hem från Stockholm nu om våran nya filmstjärna. Vi har nämligen en ny filmstjärna i Finland. Och du kanske inte följer med den finska filmindustrin så väldigt mycket. Men hon heter i alla fall Laura Birn. Heter hon. Laura Birn. Hon spelar just i en film med Liam Neeson. Och då kanske ni tänker, wow. Och en del säger, who is he? Men det spelar ingen roll. Men hon är i alla fall en av våra kommande stjärnor. De intervjuar henne om hennes livsstil. Och då säger hon så här. Hon talar om sitt hektiska liv. Så hon, men det finns en sak jag aldrig prioriterar bort, säger hon. Hoppas hon säger läs Bibeln. Nej, hon sa inte. Det finns en sak jag inte prioriterar bort, och det är bastun. Bastun prioriterar jag inte bort, för att nästan alla av mina klara stunder får jag i bastun, skriver hon. För där finns inga telefoner, inget ljud från gatan, utan bara jag och mina tankar. Så du, om du är som jag då, som tycker om att vara ensam, säger du ja precis. Det är det då grejen att få bort. Du är ett sån här socialt freak som alltid måste ha människor runt omkring, så tycker du att det är jobbigt. Men för alla av oss, oberoende av vår läggning, så är det ganska viktigt Vi tar några steg tillbaka, stänger av iPhonen, iPaden och iPodden. Kopplar statusen från online till offline. Nu och då. Och bara finns tillsammans med Jesus. Så att för omväxlings skull, så att han får fylla vårt begär. För du vet, erfarenheten av att han fyller vårt begär är ganska unikt. Därför att vi märker att han fyller det på ett sätt som ingen annan gör. Ofta de saker som fyller dig runt omkring i världen, det skapar bara ett större sug och en mera kick och så vidare. Men han fyller dig så blir du tillfredsställd. Och det tror jag nästan alla av oss som sitter eller som finns här i den här lokalen. Vi behöver ha det. Därför är min rekommendation till dig. Gör dig på sätt eller annat. Gör dig beroende av honom. För han kommer inte att på något sätt bulldoza in i ditt vardagsliv och säga att nu ska jag ha tid här. Utan du behöver göra dig beroende av honom. Och det kan betyda så otroligt olika beroende på vem vi är och vår livssituation och så vidare. Så jag kommer inte att ge dig på det sättet vad du ska göra. Men finns sätt på vilket du gör dig beroende av honom. Därför att det kommer att hjälpa dig i ditt liv och i dina beslut som ligger framför. Jag tror att det här året ska få vara ett år verkligen då vi ska få möta honom mer än tidigare. Åtminstone längtar jag efter det ibland. Ibland då gör jag fullt med andra saker. Men när jag kommer fram, när mitt innersta längtan kommer fram, så är det nog faktiskt att Gud, jag vill verkligen möta dig. Jag vill inte ha bara teorier, principer, utan jag vill verkligen möta dig. Jag hoppas vi ska få många stunder också. Inte bara, du kan inte behöva möta Gud bara här, du kan möta Gud precis där du finns, i skogen eller på ditt rum eller var som helst. Men också stunder här då du verkligen ska få möta Gud. För jag tror att vi behöver det. Eller hur? Kommer ni applåd, sångare? Så ska vi avsluta den här.